Okej, den mån...
Ja, just det, svänger av. Jag såg blickarna. Jag såg båda era blickar.
Okej, den månatliga bonuspodden Frågelådan är tillbaka, där vi är på plats alla tre. Jag, Ola och ni, Liv och Jonathan. Hallå.
Hallå.
Hallå, hallå.
Vi är på plats alla här i Malmö Musikstudio och vi ska svara på lyssnarfrågor som ni har skickat in. Det är, ja, ni kan formatet vid det här laget. Och jag börjar med en fråga från Anonym. Mm. Han skriver, Jordan har en teori.
Han? Okej.
Okay. Förlåt. Eller hon, men jag gissar han. En fråga från Jordan har en teori. Och det är Jordan B. Peterson har jag förstått av sammanhanget.
Det är Jordan Larsson.
Det var för att, nej, det var för att frågeställaren var...
Vad tog de där som Jordan sa? Nej, förlåt.
Jordan Larsson kanske har.
Jag aldrig
vad är nästa bra... Nej, men då, precis. Det är någon frågeställare är Jordan med Jordan Peterson då. Mm. Så det var därför. Och därför jag drogs till att maskulinisera hen kanske. Jag vet inte. Men ja, så här är frågan. Jordan har en teori om att eftersom den amerikanska militären har bedömt att de som har under 83 i IQ skulle vara mer av en belastning än en tillgång oavsett syssla, så borde samma princip gälla samhället i stort. Stämmer teorin? Finns det i så fall någon reell lösning? Just det, är frågan.
Jag vet inte att han svarar på den här frågan.
Vad sa du? Att du?
Han säger att militären har sagt att det finns ett visst antal som är för dumma för att göra något med.
Exakt, och jag hade inte hört talas om det här, men jag hittade i alla fall då ett klipp där då Jordan Peterson pratade om det här med amerikanska arméns IQ-gräns, och han menade då att det är the most terrifying statistics he have heard.
Well, after 100 years essentially of careful statistical analysis, the armed forces concluded that if you had an IQ of 83 or less, there wasn't anything you could possibly be trained to do in the military at any level of the organization that wasn't positively counterproductive. Okay, you think, well, so what? 83, okay. Yeah, 1 in 10.
Oj.
1 in 10. That's 1 in 10 people.
Det tror inte jag.
And that, what that really means, that, as far as I can tell, is if you imagine that the military is approximately as complex as the broader society, which I think is a reasonable proposition, then there's no place in our cognitively complex society for 1 in 10 people. So what are we going to do about that? The answer is, no one knows.
Ja, det är en fruktansvärd insikt, men en tiondel av befolkningen har så låg IQ att de har ingen plats i vårt samhälle. Vad ska vi göra? Jordan föreslår inget. Han bara ställer frågor. Varför skulle du lyfta den här frågan, Jordan? Jag visste inte att det var ett problem att vi var tvungna att göra något med alla de här människorna. Men nu kan jag inte sluta tänka på det. Vad ska vi göra?
Men vi måste bura in dem.
Jag vet inte.
Där kommer de inte heller kunna vara. Det är väl att de kan göra någonting. De kan inte ens vara i fängelset, eller?
Nej, man kan inte lära något, men man kan väl kasta in lite mat till dem. Mm.
Ja, precis.
Vi kan inte döda dem. Det kan inte vara det Jordan menar.
Nej.
Är det Jordan menar?
Han pratar senare i klippet om det. Ja, men bara omfördela pengar ner för stegen. Så det går inte. Det går inte att göra det. Det är för pengarna inte problemet. Nej, det är att de inte har någon... Man kan inte lära dem. Och, nej, precis.
Man kan lära dem något.
Nej. Och man förstår att han är orolig. Att han som en av jordens absolut smartaste personer ändå håller på att döda sig själv genom att åka till Ryssland för att göra oortodoxa behandlingsmetoder för sitt bensomissbruk. Hur ska det då vara för dem med IQ 83? Jordan Peterson har en IQ på 250 och han ser ut som att han är i slutstadien av AIDS för att han tror att kostcirkeln består av bara ryggbiff. Hur ska det då vara att ha IQ under 83? Hur ska de kunna ta till sig av kostlära?
Undra vad dumma saker de gör.
Ja, men Jordan Peterson har för helvete en IQ på 400 och han blir ändå inlurad i en Münchhausen by proxy-relation med sin dotter. Och turnera runt bland olika Dr. Frankensteins i Östeuropa. Hur ska det då gå för dem som har IQ 83?
När hans dotter säger, nu åker vi till det här ryska sjukhuset. Ja. Då säger han ja. Ja. Och han har ändå
västvärldens
högsta IQ. Nej, det är jävligt skrämmande att tänka sig. Vad alla de andra skulle göra då. Ja. I hans situation.
Men jag tycker att den här, jag tänkte på den här sista delen av harangen.
And that what that really means, that as far as I can tell, is if you imagine that the military is approximately as complex as the broader society, which yes. I think is a reasonable proposition, then there's no place in our cognitively complex society for 1 in 10 people.
Att det var en så enkel logisk slutledning att göra. Att kan de inte göra något inom amerikanska militären, då kan de inte göra något överhuvudtaget.
Mm, det tror jag kanske jag kan hålla med om.
Tror du det? Jag tänkte att det gick lite snabbt där, liksom i så här att så är det. Det tycker jag är en reasonable assessment. Och alla bara, ja. Amerikanska militären är en exakt replika av samhället. Alltså det kan ju inte vara, det är inte liksom, alltså det är inte så här självklart i alla fall. Att kan du inte göra något i amerikanska militären så kan du inte göra något överhuvudtaget.
Tror inte finns någon i amerikanska militären som bara fyller sandpåsar. Jag tror kanske det finns det.
Ja, men skillnaden är väl att en människa har ju ett värde utanför sin produktivitet. Alltså ett älskat barn som har en familj har ju ett värde för den familjen på ett sätt som den inte har i militären. Mm. Alltså, jag
skulle vilja se dig säga det här i ett YouTube-klipp med Jordan Peterson och höra hur han destroy you.
Han skulle krossa det.
Bleeding heart liberal.
Jordan B. Peterson äger svensk feminist. Oj, då hade fått 10 miljoner views på en timme. Åh, kan du säga det här till Jordan Peterson?
Och så förklarar han att din delställning egentligen är grymmare. Ja. Fattar du inte ställer krav? Och det leder till värre konsekvenser. Jag ser den är mer omänsklig.
Okej, det här då. Fotomodell.
Fotomodell. Ja.
Behövs inte i militären. Ja, behövs jättemycket i samhället. Mm. Trophy wife. Trophy husband. Mm. Ska jag fortsätta?
Dörrvakt.
Ja, men också jag kunde inte göra något i svenska militären. Mm. De hade inte plats för mig, sa de.
Oj.
Och se på mig nu.
Oj.
Jag är en halv framgångsrik grifter som förmått en hyfsat stor publik att registrera.
Se på mig nu, jag är ett älskat barn.
Se på mig nu, jag är ett älskat barn.
Så har du nu, Jordan. Ett älskat barn. Men sen tänker jag också att de kanske är så att det inte är de smartaste som söker till militären. I alla fall inte i USA.
Ja, just det.
Mm. Mm.
Så är det nu då?
Du ska ha... Statistik. Du skulle äga honom kanske. Du skulle kunna vara den här
Jordan, har du tänkt på det här? är det inte så att det är väldigt många fattiga och dumma människor som söker till fattiga, kanske var onödigt att säga.
Svensk liberal. Svensk socialliberal.
Men det är väl som någon slags socialpolitik i USA, nästan amerikanska militären.
Svensk folkpartistisk komiker.
Jag bara äger Jordan, så ställer mig upp och gör en high five med Bengt Westerberg som är tillbaka.
Så det är sättet att äga honom och gå ännu mer in på vad en sån IQ-determinist person som håller på förklara hur olika saker
skräp det är som söker till. Vilket mänskligt skräp det är som söker till amerikanska militären. Det är kackelackor, Jordan.
Inte ybermän som du och jag, Jordan. Men men vad är då lösningen på det här problemet med de här värdelösa låg IQ-människorna? Mm. Jag antar att vi kanske borde fokusera på barnuppfostran, för miljöfaktorer påverkar ju IQ också.
Okay.
Och det är inte bara gener. Och när det gäller hur man ska uppfostra sina barn så att de blir dugliga samhällsmedborgare, så är det ju just Jordan Peterson man ska vända sig till.
Mm.
Så det här är mest att det är något som föranleder mig att ta upp ett av mina favoritstycken i Jordan Petersons bok 12 livsregler, ett motgift mot kaos. Och det är det kapitlet som handlar om barnuppfostran, och det kapitlet heter låt inte dina barn göra något som får dig att tycka illa om dem.
Mm. Säga dumma saker.
Ja, till exempel. Och i det här kapitlet...
Men vadå? Alltså, vad menar han då? Våldtäkt? Alltså på den nivån måste det vara då?
Nej, men att de barn skriker jag gillar inte den här maten, bam, välter ut den. Då ska man liksom uppfostra bort, för då känner man själv, fan vilken ung jävel. Ah. Och när man tänker så, det måste man ta bort.
Ah, ja,
för annars kommer den att vara som mot alla andra människor och bli hatad.
Okej, så bara uppfostran då?
Ja.
Men det är liksom så man ska veta eller, vad man ska uppfostra.
Man har den här magkänslan, fan vilken jävla unge det här är. Det är det man ska ta bort.
Okay. Det är rimligt.
Ja, precis. Innebörden är bara uppfostra ditt barn, men att han har det här lite då edgiga sättet att uttrycka det, tycka illa om dina barn, så att man hoppa till. Men i det här kapitlet har han en lång harang om hur bra han var en gång på att lägga ett barn.
Okej.
Inte främlingsbarn. Precis, ett barn han aldrig hade träffat förut. Det var inte hans egna barn. Han skriver att han och hans fru gick med någon slags barnvaktsbytargrupp med ett annat par. De turades om att ta hand om varandras barn så att det andra paret skulle gå ut.
Har du träffat på nätet?
Det är inte så jättekonstigt. Det är inte så konstigt. Om man känner ett annat par som också har ett barn så kan man tro att man passar dem. Liksom.
Okej, men det kändes okej.
Ja, precis. Det kändes lite som att de... Ja, men jag gissar att de kände varandra på något sätt. Men han säger då att, i alla fall att han inte hade träffat deras barn. Nej, att de gick med en grupp.
Barnvaktsgrupp, ja. Säger man väl inte då?
Nej.
Jag tog hand om mina... Det hade jag sett att han uttryckte det. Jag tog hand om mina bästa vänners barn en gång. Och Jordan bara, jag gick med i en barnvaktsgrupp.
Ja, det beskrivs lite som att det anslöt ett par till den här gruppen.
Var det så, det som att du tog hand om ditt brors barn en kväll?
Alltså han beskriver lite som att de var främlingar. Jag fattar inte ifall paret var det. I alla fall så var det barnet en främling. Han hade träffat barnet förut. Och att det var då en stor och stark pojke på 2 år.
Oj, stor
och stark. Som lämnade med... Och paret som gick ut så här varnar då att ja, men han är alltid så här, han är så här lite hopplöst jobbig att lägga då. Mm. Och så är Jordan hela tiden så här i texten så hånfull mot de här värdelösa föräldrarna. Mm. Och att de är så svaga och dumma och liksom har uppmuntrat barnets sociala beteende genom att inte vara tillräckligt tydliga med att han måste sova. Och så beskriver han liksom så här triumfatoriskt då hur lätt det var för honom att lägga ungen. Mm. Jag läser lite nu här. Han, alltså barnet, han ställde sig upp i spjällsängen. Mm. Jag lade ner honom. Han ställde sig. Den här gången lade jag ner honom och höll kvar min hand på hans rygg. Mm. Han stretade starkt men ineffektivt emot. Mm. När allt kommer omkring var han bara en tiondel av min storlek. Jag skulle kunna få ner honom med en hand.
Skulle du kunna knäcka nacken på honom? Jag tror jag skulle.
Det här är mer för att han vill, för att imponera på Joe Rogan.
Och så tog hon ett sådär choke-grepp. Joe, jag vann över en 2-åring. Vadå inget? Han var stor och stark.
Det börjar så roligt att han liksom understryker bara att han var stor och stark för att göra den här anekdoten lite mer cool. Det var inte så att jag bara tryckte ner en 2-åring, utan det var en jävligt stor 2-åring. Alltså det var inte vilken 2-åring som helst, utan det här var en jävligt bitig 2-åring som jag ändå...
Gissa att han tar kanske en 20-25 i bänk. Det är mycket för en 2-åring.
Ja, det... ja, men det blir lite coolare när han börjar med att det var faktiskt inte vilken 2-åring.
Nej. Mm. Ja, det är
vad
väldigt,
hände sen?
Det är, väldigt bra redovisat det här med att han är tydlig med att han hade ett fysiskt övertag på 2-åringen. Att man får veta det. Ja, sen så skriver han vidare. Så jag höll ner honom och talade lugnt med honom. Och sa då åt honom att han var en duktig pojke och att han skulle slappna av. Jag gav honom en napp och klappade honom försiktigt på ryggen. Han började blunda. Jag tog bort min hand. Han hoppade upp på direkten. Jag var impad. Vilken energi. Jag lyfte upp honom och lade ner honom igen. Ligg ner, monster, sa det. Jag klappade honom på ryggen lite till.
En del... dubbla signaler också.
En del barn
har skrivit så?
Ligg ner, monster, precis. En del barn tycker att det är lugnande när man klappar på ryggen. Det är Anna Wahlgren, va? Eller? Är inte det?
Jo, då ska man liksom slå lite rytmiskt. Ja,
det är inte ens Anna Wahlgren sa att man skulle kalla dem monster.
Jag läser vidare. Han började bli trött. Han var redo att kapitulera. Han blundade. Jag ställde mig upp, gick tyst och snabbt bort till dörren. Jag kastade ett öga bakåt en sista gång för att kolla att han låg bra. Han var uppe på fötterna igen. Jag pekade åt honom. Ner, monster, sa det och menade det. Han lade sig snabbt som ett skott. Jag stängde dörren. Vi tyckte om varandra. Varken jag eller min fru hörde ett ljud från honom på hela kvällen.
Ja. Berätta den här historien för föräldrarna så att sen kom.
Ja, de får reda på det nu.
Man går med i en barnvaktsgrupp. Mm. Kommer tillbaka så står Jordan B. Peterson som där och bara, jag kallar honom monster. Vi gillar varandra. Hade jag bara tagit min unge och sprungit. Gud vad läskigt.
Ja, men det är i alla fall då att paret kommer hem då och frågar hur det gick och blir imponerade av att han har sovit hela tiden. Pappan tittade på mig, han ville veta, men han frågade inte. Och jag berättade inte. Va? Kasta inte pärlor åt svinen, som det gamla ordspråket lyder.
Herregud, världens mest osympatiska människa. Hur har jag kunnat undgå? Fy fan vad osympatiska ni är.
Men alltså, men det är väldigt basic också insikt med barn då, att de skärper sig när de är med främlingar.
Exakt, exakt. Det är som skrivet av en person som aldrig har träffat ett barn eller varit ett barn. Att det är liksom, det är den mest självklara att ungar bråkar mindre när de är med andra sina föräldrar. Och att de är mer liksom så här blyga och mindre benägna att ta ut svängarna då. Särskilt om det liksom är en likblek farbror som luktar kött och liksom trycker ner den i sängen och säger ner monster.
En andedräkt som bara liksom utstrålar järn och blod. Jag måste hämta kaffe.
Okej. Okay, okej, okay, nu är livet tillbaka också. Så, men ja, vi var kanske klara där då. Det var bara, jag ville bara ha...
Häpnadsväckande.
Jag ville bara ha en anledning att berätta en av de intressantare partierna i 12-livsregler. Och att det inte alltid är så lätt då, även om man har mega hög IQ. Så att bilden kan vara komplicerad ändå liksom. Det är inte alltid så lätt i livet ändå.
Men ändå. Himla tur att det inte var någon 83 IQ-människa som
skulle passa barnet. Nej. Och sen dra slutsatser av varför det blev som det blev. Och hur jävla pissiga de här föräldrarna var. Och så konstigt också liksom att ha den synen på allt, att hon ska bara äga och dominera folk. Att det är så här, men Jordan, det här är liksom en barnvaktscirka, det här är liksom en tävling i så här, att liksom lägga barn. Utan det är väl mer att vi liksom är vänner och vi... Eller är det liksom, det var bara så...
Hade vi inte Jordan B. Peterson destroys 2-year-old and his father, his soy milk father, who can't put him to bed.
Hade bara Jordan varit lite starkare, han hade även kunnat lägga fadern i säng på det som har sett. Ligg ner monster.
Jag ska läsa ett brev från en lyssnare som heter Giacomo. Giacomo. Han skriver så här.
Oh, coolt namn.
Giacomo.
Ja, kanske. Jag vet inte riktigt. Giacomo.
Väldigt italienskt.
Han skriver så här. Hej. Fruktansvärt dålig take på existentiell ångest. Läs Schopenhauer, Sapfe och Sjöran. Tänk igen. Håll er till klimatet. Med vänlig hälsning. Inte än med vänlig hälsning, det lade jag till. Det är bara snedsträck Giacomo. Det här refererar ju då till ett avsnitt vi gjorde i somras när vi svarade på en fråga. Det var en kille som hade existentiell ångest.
Men det var ju, det är ju Jonathan.
Det var jag.
Det är Jonathans fel. Sluta adressera oss alla.
Alltså, men grejen att jag minns det som att vi alla svarade. Jag minns att för det var en kille som skrev in och han skrev att han hade existentiell ångest. Han visste inte vad han skulle göra. Han mådde dåligt. Han var förtvivlad. Då tror jag att du tipsade att han skulle skaffa barn.
Ja.
Jag tror att jag tipsade att han skulle börja tro på reinkarnation.
Just det.
Och jag undrar om Ola sa lite grann sådär, det går över när du blir äldre.
Ja, och jag sa
nej,
också.
Jag, nej, det sa jag inte. Eller jag sa...
Sa du något så dumt, Ola?
Vi sa bara det som någon slags observation, att man, tänkte på det mindre.
Man när man var jämfört med när man var 20. Också.
Vad sa du?
Man skulle införa en massa ritualer också, kom jag på.
Ja, just det.
Man skulle sjunga det här, ingen vill veta var du köpt din tröja, varje fredag.
Jag vet inte, jag tror det är svårt det där med, eller det är kanske lite det som Jordan Peterson håller på med också, att man kan använda det här religiösa som en så här personlig självhjälpsgrej.
Vad är det jag sa?
Men att det är lite svårt då, för att den terapeutiska effekten religion hade var ju att det var en communal experience så att säga.
Just det.
Och att det var därför det kunde vara då, ja, sublimering och sådär. Och så nu är det som att man ändå ska låtsas som att det är så att man har de här reglerna och den här meningen och bara själv, som en självhjälpsgrej. Mm. Och det är liksom lite svårt att komma runt.
Men i alla fall, nu så skulle jag bara berätta lite grann då om, för då googlade jag lite grann på den här Sapfe. Jag har inte hört, jag har hört Schopenhauer, men jag har inte hört talas om de här två andra. Känner ni till filosofen, den norska filosofen Peter Wessel Sapfe?
Va? Nej, jag tror att Sapfo. Vet inte.
Nej, Sapfe med Zäta.
Va? Är lever han?
Nej, han dog 90 och han föddes 1899.
Vad gammal.
I alla fall, då ska jag bara berätta kort om hans filosofi då. Det är för alla de här, det som är liksom det han menar tror jag, vad vi inte sa liksom. Det är då att de är, Schopenhauer vet man ju om det, att han var så fruktansvärt pessimistisk.
Ja,
jag menar, det var bara så här, att liksom existentiell ångest är någonting som bara finns. I alla fall. Zapffe skrev så här.
Jag kommer att vara på en Ulf Lundell-konsert en gång. Då Lundell pekade på en som stod längst fram och såg sur ut och sa, kolla, Schopenhauer är här.
Gud, vilken snyggt.
Det var inte en bra liksom, referens för publiken i Rättvik i allmänhet. Men det var lite för smalt.
Men jag ska bara berätta här lite grann. Zapffe var då en norsk filosof helt enkelt. Han var fruktansvärt negativ. Jag har bara läst hans Wikipedia-artikel, så jag ska bara kort här. Hans syn då är att människor är födda med liksom en överutvecklad skill som skiljer oss från andra djur. Det är det att vi är liksom, har ett självmedvetande. Vi vet liksom att vi ska dö, vi kan planera in i framtiden, vi kan älta saker som har hänt, liksom. Och det här passar inte in i liksom naturens design. Därför att, så att liksom alla människor så är liksom, vi är bara som en apa som har fått för stor hjärna. Så vi råkar veta om en massa saker, så här, vi ska dö. Vi, liksom, varför finns vi, kan vi fråga oss. Det gör inget annat djur. Allt det här liksom. Och det gör att vi, vår natur, kan liksom inte, alltså, ja, vi är liksom någon slags för överutvecklad apa helt enkelt, som liksom och det är någon form av tragedi liksom, för att det enda som människor kan ägna sig åt i princip, det är att försöka att inte vara en människa. Alltså att på alla sätt försöka avleda den här grejen, att det är liksom att och därför menar han så här, att människan på det sättet är en paradox. Man är dömd till att vara liksom olycklig för att man har den här konstiga överutvecklade förståelsen av sin jättekonstiga situation. Jag är en utkastad här på en planet. Bland annat som en konsekvens av detta så var han så här, extremt uttalad antinatalist. Och det var alla de här tre då. Att de menade att man absolut inte skulle skaffa barn. För att, liksom, människa, att vara en människa är bara plåga. Liksom.
Just det.
Men skit i det. Jag tänkte bara jag tänkte bara liksom exemplifiera, för att det låter ju här som Jack och hon tänker att vi aldrig tänker på existentiell ångest på ett djupt sätt och så, men jag gjorde faktiskt det när jag tittade på Svensk Damtidnings rapportering från prins Julians dop. Fick liksom jag tycker nästan att det här var liksom på något sätt en illustration av dels vad Zapffe säger, att det är svårt att ha den här överutvecklade förmågan att förstå framtiden och hur det omöjliggör att vara lycklig. Och jag känner igen mig själv i reporten Johan T. Lindvall, som också är en för högt utvecklad varelse. Och det är ett problem. Det blir ett problem för honom också. Vi ska lyssna lite grann här på rapporteringen. I början så är allting frid och fröjd från dopet på Julian Herbert Folke.
Julian Herbert Folke. Ja, det åttonde kungliga dopet på lika många år. Fantastiskt. Sverige som monarki och kungahus måste ändå ligga i världstopp. Eller vi är i världstopp på så många kungliga dop på så lika många år.
Lilla världstopp.
Allt är bra.
Vems barn är Julian? Sa du det?
Det är Sofia och Carl Philips tredje son.
För de här barn.
Allt är bra, det fortsätter kännas positivt. Allting rullar på här bra i början.
Vilket dop vi fick. Det blåste här ute vid Drottningholms slottkyrka. Men gästerna kom och hela kungliga familjen var där.
Det är glatt här. Men ganska snart så kommer det då smolk i glädjebägaren. Någonting som jag härrör då här från, tror jag, Johan T. Lundvalls för utvecklade hjärna.
Men en sak, om vi ska ha lite smolk i bägaren, som var lite oroväckande. Först hade SVT inte tänkt att direkt sända, eller sända överhuvudtaget. Sen valde man att ändra sig, att eftersända. Det beror på grund av pandemin, säger hovet. Well, nah, kanske inte. Det kanske beror på att intresset inte är lika högt längre för monarkin som statsskick. Och där måste man passa sig, för att vi som verkligen gillar kungahuset vill ju se de här sändningarna varje gång.
Det är lite som...
Varför erkände han det?
Det som vi ska inte ha fotbolls-VM varje år, liksom. Det står det börjar bli med kungahuset, eller?
SVT har ju då tydligen direkt sen Estelles, Oscars, Leonors, Nikolas, Andréns, Alexanders och Gabriels dom. Men då vi prins Julian så kände de så här, kan man inte ska liksom ha det på direkt sändning. Men att han målar upp ett orosmoln här, kände jag, att han är lycklig, men han har liksom en förmåga att föreställa sig framtiden, och han har en förmåga att även i sin lyckliga stund tänka på vad som kan gå fel. Nämligen att tänk om intresset för monarkin går ner, han stressar upp sig, han blir olycklig. Sen blir det här vidare. Han berättar sen om en annan, han fortsätter att stressa upp sig för framtiden. Han berättar här, han är ju egentligen då i sitt Nangiala. Han står inne i kyrkan på prins Julians dop, omgiven av alla de här barnen som han älskar med någonting annat. Men en hemsk tanke då slår klorna i honom när han är i kyrkan, och det är det här.
Och sen en hemsk tanke som slog mig där vid kyrkan. Tänk om det här var sista gången på jättelänge så vi får ett kungligt dop.
han är där i kyrkan. Han står där, han är liksom, men han kan liksom inte vara i det här, tycker man. Där känner man ju igen sig liksom. Han omges av Adrian, Nicolas, Leonor. De fladdrar omkring honom som snöflingor. Han är där i Zenit. Det är liksom den bästa stunden i hans liv. Liksom det är, han är på Julians dop. Men han kan ändå inte låta bli att liksom bara föreställa sig att det här kommer ta slut. Och den sorgen det kommer vara.
För alla sen, har typ 3 barn nu, va? Precis. Och ingen skaffar mer än 3 barn.
Nej, det är när Estelle blir mamma nästa gång. Liksom.
Och då, liksom, då står han där, kanske i den här otroligt vackra miljön. Och kanske att han bara, jag hoppas inte det, men det släpper ifrån sig såna höga ångeststön in i kyrkan, så att
Saffe hade rätt.
Alla är där inne och så hör man plötsligt en sån vål, så bara, är det här sista gången? Alla bara, vad är det? Är det en vålnad där inne? Det är bara Johan T. Lindvall som mitt i sitt livs lyckligaste stund föreställer sig att det här också kommer ta slut. Han har en tanke som kan liva upp honom, det var bara det sista han säger här.
Då kan jag avslöja en hemlighet. Ute på Djurgården bland vännerna till Carl Philip Sofia är allmänt känd. De vill ha stor familj. Och min värld är en stor familj. Fler än 3 barn. Så länge hoppet finns så lever vi.
Vad känner som säger att de är superkåta?
Det är liksom hans enda. Han sätter sitt hopp till att just framtiden ska fortsätta ge honom det här, den här drogen han behöver, som är de här bebisarna. Och liksom tanken på att den här drogen ska strypas ger honom så jävla mycket ångest. Men jag bara tänkte på det liksom, att en koala, han är ju egentligen en koala som har blivit liksom nerputtad i en eukalyptustunna. Den hade ju bara legat där och mumsat och liksom varit i nuet och älskat varje stund av sin existens. Den hade inte bara tänka så här, när jag ligger med alla eukalyptusen, bara, den kommer ta slut. Vad händer när vi är i botten av tunnan?
Ja,
men det är ju den plågan, va, som vi högt utvecklade varelser, Johan T. Lindvall, jag, du, att när man är som lyckligast så finns hela den här känslan att vad ska jag göra när det inte är så här längre? Fan vad det kommer bli jobbigt. Och nästan ju bättre saker som händer, ju mer är det så här. Helvete vad jobbigt det kommer vara när detta tar slut.
Man har aldrig hört så här Jakob Hård sända från, vet inte, invigningar av OS eller någonting sånt där, och sen ta upp såna saker. Nu ska vi se fram emot 2 veckors världsklasssport. Men sen? Vad händer sen?
Så han var så undslipp och sånt avgrundsstön.
Sen är det 4 år. Sen är det 4 år väntan.
Ja, men det finns väl antingen en melankoli när EM och VM-slutspel övergår i utslagsmatcherna då. Att då är det 3 matcher om dagen så länge, sen börjar det bli 1 match om dagen. Och så börjar man känna hur det glider mellan fingrarna liksom.
Det är bra till nedtrappning i alla fall.
Ja, just det.
Det är gjort tvärtom.
Ja, det är kanske det de har. De hade
tänkt till där.
De har maxat för mycket med dopen för under för många år
i
rad.
De borde ju tänka på det, att få en sladdis liksom alla, liksom om 5 år, kanske om 10 år kanske. Då kanske börjar de bli för gamla, men nej, men det är svårt.
Det är svårt, jag menar, existensålder också, för att det känns så dum liksom, det enda riktigt bra svaret på det. För det är ju så här, fan vad de på gnäller dem.
Vad i nuet?
Vad i nuet i jävel ska du stå här? Du har haft 9 bröd. Det är ju världsklass, Johan T. Lindvall. Du har alltså varit med i en världsklass.
Ja.
Och så står du här och gnäller om det. Bara, är det här allt? Var det här allt?
Nej.
De har liksom skitit ur sig 9 ungar för dig, Johan T. Lindvall. Och så har du mage att stå och säga så här, blir det inget mer?
Nej.
Alltså det är så det, jävla bortskämt. Så
det,
att man, det gäller den där jävla norrmannen också.
Men man är
bara, vi ska inte föda några barn för att de kommer uppleva existens du ja, du och några jävla incels har existentiell ångest.
Jag alla mår skitbra, jag mår jävla bra.
Fan, gick upp i morse och käkade en croissant. Fan vad gott det är att käka croissant. Alltså jävla fjanterier. Skärp dig, gå ut och gör någonting, jogga eller någonting. Klipp dig.
Ja, men det är väl
fan vad glad är att du är död.
Fin illustration, fin illustration av det att Johan T. Lindvall har haft att det har blivit så bra som det kunde bli.
Ja.
Men det är ändå så jävla sorgligt.
Hoppas att
det är så
de får en fjärde. Men va, i helvete.
Han står där liksom, han är liksom kunglig hovbrott. Han är på sitt nionde dop. Det är liksom så mycket barn av allt. Så står han bara så som en sån bara... Mm. Som står som skriet där längst bak i kyrkan och liksom bara så utstrålar en sån helt så bizarr vibration som sprider sig på alla kyrkbänkarna. Och det är för att han föreställer sig de här orosmolnen, vad ska hända?
Mm.
Tänk om intresset för monarkin, det tycker jag också känns som ett totalt fantasifoster. Alla avgudar väl monarkin i Sverige? Den kommer väl aldrig någonsin att avskaffas? Jag menar, att de inte är direkt sände prins Juliens dop, det är bara liksom, alltså jag menar, det är, jag tycker det är sjukt att ha direkt sände de liksom Adriens dop. Alltså, liksom. Alltså det är liksom...
Men också där såhär, vad direkt sänder inte för? Alltså, på grund av pandemin? Säkert. Säkert, det är bara intresset som har dalnat.
Säg som det är.
Säg som det
jag
är.
Kan hantera det.
Säg som det är. Det kan du inte, Johan T. Lindvall.
Säg som det är. Ni planerar en revolution. Ni ska giljotinera Leonor och ute på Sergels torg. Jag vet att det är det som kommer hända. Mm. Ja, nej men det är, jag vet inte. Jag tycker jag känner igen mig honom.
Jo, man känner ju så ibland.
Je suis Johan T. Lindvall.
Ja, men det är just men det där, det spelar ingen roll hur mycket man maxar livet och att han har maxat det så mycket det går ur hans perspektiv. Men det är ändå så jävla sorgligt.
Jag, att vara så här filosof för en sån här, ja, men så här liten obehaglig känsla man får då. Är det något att sitta på ett berg i Norge och ägna all sitt liv åt? Och en sån här liten känsla man får lite då.
Ja, det jag hatar. Det är det
alltså. Fan, det är existens, jag är ångest ju.
Killar
ja, ibland inte... har jag ont i huvudet. Det är inget jag gör karriär på.
Alltså, min värsta killtyp är killar som inte vill ha barn. Jag tycker det är liksom helt fruktansvärt. Vilka tjejer kan man så antinatalist, men killar som är det är bara så, vad det är. Alltså det är svårt tycker jag. Alltså det är jävligt svårt med allt. Att man är just så här, det är så typiskt att vara så antinatalist. Alltså typ så här, det här är typ, tycker jag, klassisk antinatalistisk kille. Bara så här, egentligen är det såklart för att man vill vara ute och supa och typ kanske vara lite mer unattached. Så säger man att på grund av klimatet så vill inte jag skaffa några barn. Sen så är man ihop med samma tjej ändå tills man är 39. Hon får ingen barn då, sen lämnar man henne för 23 år. Plötsligt så känns det rätt okej att vara barn när man var 46. Då liksom bara känner man såhär, jag är rätt trött på att ta droger varje helg. Nu kanske man är ett nysigt och sen hans ex bara... Men
barnets ångest då? Nej, barnets ångest. Får jag säga till barnet att skärp.
Jag såg ett sapp för han aldrig fick barn då på grund av en självvald. Men jag såg också att han skilde sig från sin första fru. Det är good for her. Men var ihop sen med då en annan fru hela sitt liv.
Mm.
Och den frun, du vet, vad fan hade det gjort ifall de fick ett barn? Det var kul för henne om hon nu ville det. Men jag tycker också så att kvinnor som inte gillar barn kan man ju förstå, för det är så här, det är mycket jobbigare att vara gravid och allting. Men kille, vad fan behöver en kille göra för att få ett barn? Liksom, absolut ingenting. Och det kan man inte ge någon, liksom. Bara för att man måste hålla på med så jävla ångest.
Ja, fy fan.
Nej, det är fruktansvärt.
Så nu har vi cancelat alla Giacomos favoritfilosofer.
Alla var sviniga killar.
På grund av sexism. Har vi cancelat Schopenhauer?
Fan vad snålt av dem.
Alltså jag tycker liksom såhär, alltså, det är liksom, ju någonting med det som är såhär.
Hade kostat Chopin har väl något att bjuda på en unge.
Det är topp tre mest irriterande egenskaper hos killar. Att vara antinatalist. Ett är typ att vara sexmördare. Kannibal. Men det är up there.
Ja, just det. Ja. Ska vi gå vidare?
Ja, vi gör det.
Okej, då kan jag bara göra min kortis.
Mm.
För jag kom inte in i frågelådan.
Nej, okej.
Alltså, då tar jag frågan. Har du ätit något äckligt, Jonathan? Det kan ni göra på att jag har gjort.
Ätit något äckligt?
Ja.
Mm-hmm.
Alltså, de äckligt som menar såklart. Har du ätit orm, Jonathan? Ja, det har jag. Jag käkade en ormsoppa en gång.
Oj.
Smakar som gummiartad kyckling.
Det smakar alltid som kyckling, är det inte så? Allt konstigt.
Inte nästa. Vad mer äckligt har du ätit? Jag har ätit flaki. som är en tarmsoppa man gör i Polen.
Den var äcklig också.
Fan, var den fet?
Den smakade äckligt.
Smakade jätteäckligt. Sen har jag käkat lite insekter, det kan man ju tro är äckligt. Mm. Men de var inte så farligt, för de var rostade, som kan vara som popcorn.
Mm. Var det sådana där gräshoppor?
Ja, gräshoppor och en skorpion och mjölmaskar.
Oj.
Har du ätit någonting äckligt fast du inte har ätit någonting äckligt egentligen? Ja, det har jag gjort. Jag har ätit en manetsoppa, men jag åt den aldrig. Men jag brukar säga att jag ätit den.
Satt du framför en manetsoppa som du inte smakade på?
Nej, jag såg den på menyn.
Aha, okej. Okay.
Mm. Men jag säger till folk att jag har ätit den. Ja. Så om ni hör mig säga att jag äter en manetsoppa, så kan ni bara säga, lögn!
Det är exklusivt för prenumeranter.
Ja.
Är det,
de
är det här
som lyssnar gratis lever i tron att du har ätit en manetsoppa.
Joter.
Då säger vi så bara. Mm. Är det någon som vill tillägga någonting?
Inte jag.
Inte jag heller.
Nej. Okej.
Okay. Skicka in fler frågor.
Skicka in fler frågor. Tack för alla frågor. Tack för alla vänliga ord i mejlen också.
Inte kommer in på frågeladen, ska de mejla dig direkt, Jonathan, eller DM?
Ja, det kanske de kunde göra.
Men vi borde kunna lösa det så att du kommer in. Du har ju kommit in tidigare.
Oh, jag vet. Men så googlar jag på frågelådan under produktion. Och då kom jag bara in på, liksom, på under produktion och så jag kunde lyssna på gamla frågelådor. Men det hjälpte inte.
Ja, just det. Men okej, okay, du har tappat adressen.
Det där måste gå att lösa.
Det måste gå att lösa. Tack ska ni ha. Tack allihopa. Vi hörs igen snart. Hej, hej.
Hej då.